man, och liksom en yrkesstolthet i det. Mm. Med att ja, men vi har rätt, för det här året har inte varit roligt. Det ska man inte försöka lura i någon. Men jag kan känna att vi har fixat det och vi har dykt upp på jobbet varje dag. Mm. Och jättelustiga och krångliga situationer, och vi har löst dem och vi har fixat det. Och det tycker jag är häftigt. Mm. Liksom. Jag tycker inte att jag har en dålig lön. Det tycker jag inte. Men jag har ju inte betalt efter ansvaret som jag har.
Nej, att sjuksköterskor har en låg lön vet vi. Och att de inte har betalt för det ansvar som de har. Det här pratar jag med Frida Moist om i veckans avsnitt. Och hur det för henne inte är viktigast med pengar, utan att gå till jobbet för ett högre syfte. Just det är ju något vi ofta pratar om i den här podden, och det är en viktig del av att skapa en bra företagskultur. Så vad kan näringslivet lära sig av sjukvården i form av mandat, tydliga uppgifter och att skapa en känsla av att man bidrar till något större? Det pratar vi om i veckans avsnitt. Men Frida är inte bara sjuksköterska, utan också författare. För henne har författarskapet varit ett sätt att hantera det där som hon själv beskriver som det svarta, som kan byggas upp inom en när man möter människor i tuffa livssituationer. Frida berättar också en stark historia om sin egen dotter som under början av sitt liv svävade mellan liv och död. Och hur det fick henne att inspireras till att göra det som hon drömt om. Det här är ett starkt avsnitt med intressanta perspektiv. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag som vanligt tacka min sponsor Excitec, som genom att sponsra podden gör att vi tillsammans hela tiden kan utforska nya perspektiv. Så tusen tack för det, Excitec. Men det är hög tid att dra igång veckans avsnitt. Så se till att lurarna sitter bra och dra upp volymen. För nu ska ni få lyssna till Frida Moisto. Vi säger hej och varmt välkommen till Frida Moisto. Säger man så?
Ja, det är helt rätt.
Sa jag helt rätt?
Du sa helt rätt.
Ja, vad bra.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid fråga innan vi startar inspelningen hur man uttalas. Jag hade Ida Chos här och hon uttalar ju Chos och inte Chos, som jag alltid har sagt. Ja. Det är svårt det där,
ja,
med efternamn.
Mm.
Men ditt är ändå relativt lätt. Hur skulle man annars säga?
Ja, men det som brukar vara krångligt med mitt är stavningen.
Ja.
Om man bara säger Moisto, då kan man få alla möjliga olika alternativ.
Ja, M-O-J till exempel, ja, eller hur? Ja, du ser. Men det är M-O-I-S-T-O. Mm. Ja, du ser. Vilken koll jag har.
Kul.
Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Du har ju kommit hela vägen från Jönköping, eller hur?
Vi har kört.
Nästan bara för det här.
Ja.
I en bil utan AC.
Precis, i en bil utan AC. Ja, nej, men det är jätteroligt att få vara här. Jag har ju längtat efter detta länge. Så det...
Ja, vad kul.
Ja.
Och du ska få en liten weekend här med din man. Och...
Ja, jag har barnvakt och hela...
Hela kockarongen. Och så kom du hit och så är det värsta sommarvärmen.
Ja.
Du kom hit och jag var lite svettig när du kom. Lite anfodd. Men nu sitter vi här och njuter av, ja, att det är första sommardagen.
Ja, men det är varmt ute. Det är så skönt. Man känner ju det i hela kroppen, tycker jag. Hela sinnet, att man blir annorlunda. Man blir gladare.
Ja, det påverkar så mycket vädret.
Ja.
Men jag kan känna... Jag är ju en sån här hemmasittare. Jag tycker det är ganska skönt.
Mm.
Att sitta hemma och kolla på serier och sådär. Jag kan ibland bli lite stressad av sommaren och värmen. Att jag så här måste vara ute och göra saker. För man ser att alla andra gör det. Och...
Ja, att det blir en press liksom.
Ja. Ja, så jag blir nästan glad när hösten kommer eller när det regnar. För då får jag sitta in och läsa min bok liksom, på kvällarna.
Det är
med min chihuahua.
Ja. Nej, men, och det kan jag nog säkert, så kan jag, och det, så kan jag också bli ibland. Men då är det ju skönt om det är gott väder lite längre. Så att man inte känner det där. För ibland behöver man ju verkligen en paus och vara hemma och ta det lugnt också. Så, sen har ju jag två barn. det blir aldrig bra om man har dem inne för länge.
Det blir inte heller bara sitta hemma som mig och krypa ner under filter med en bok. Det är liksom inte riktigt verkligheten för dig kanske.
Nej, det är inte verkligheten om man blir hemma.
Nej, jag kan tänka mig det. Men varmt välkommen hit i alla fall. Vi kom in på något sidospår här om värme och sol. Ja. Men vi får vara glada och få lite vårkänslor idag.
Ja.
Men du är ju här, du är den första, tror jag egentligen, eller nej, kanske inte, men som inte är från näringslivet på det sättet. Du är ju sjuksköterska.
Jag känner mig ärad att jag får vara den första då.
Ja, det är väldigt, ja, det, alltså på både och är det ju det, men den första sjuksköterskan som är här i alla fall. Mm. Och det tycker jag är jätteintressant. Mm. Jag fick ju lite frågor om så här, vilka vill ni lyssna till? Och det var många som ville höra från just sjuksköterskor.
Mm.
För här pratar vi ju om jämställdhet. Mm. Och från början har det varit mycket fokus på liksom karriär. Och då har jag känt lite så här att jag definierar vad karriär är genom att inte bjuda in olika yrkesgrupper.
Ja.
För du gör ju också karriär.
Ja.
Eller hur?
Ja, sen gör jag ju, jag är ju både sjuksköterska och författare.
Så ja, precis.
Att jag kombinerar ju.
Du kombinerar dina titlar.
Ja, och jag tycker att jag får det bästa av två världar.
Mm. På vilket sätt då?
Ja, men jag älskar att vara sjuksköterska. Jag har varit det i 14 år. Och det är svårt att slå det när man har... Alltså man får hjälpa människor och få ta del av resor som människor gör. Mm. Och få vara med dem i... För min del, för den avdelning som jag är på onkologen, så kan det vara väldigt tuffa resor.
Mm.
Och få stå med i det och hjälpa till med det. Och känna att man gör någonting som liksom betyder någonting för någon på riktigt. Det är väldigt svårt att slå det.
Mm.
Om man ser till annat sen.
Ja, vi ska prata mer om det och liksom komma in. För det finns så mycket intressanta saker vi kan prata om. Om vi ska göra någon form av parallell mellan att vara sjuksköterska och jobba inom sjukvården. Till att vara inom näringslivet.
Mm.
Men först vill jag ju såklart, och mina lyssnare också, höra mer om dig. Och jag brukar alltid inleda med att man får säga så här: det här är Frida. Mm. Så vem är du?
Jo, men jag heter Frida Moisto och jag är ifrån Jönköping. Mm. Jag bor där och har bott där större delen av mitt liv. Jag är sjuksköterska och jag är även författare. Jag skriver en deckarserie. Och,
vad heter de? Är det två du har gett ut nu?
Det är tre.
Tre?
Ja, det är, den första heter som Nitroglycerin, den andra heter Drakar lyfter emot vind och den tredje heter Napalm. Och det handlar om polisen Lisa Engström.
Mm.
Ja, så skulle jag säga att det är...
Och du bara gled in på att du skulle skriva deckare. Det var din avkoppling, var det inte så?
Jo, men lite så. Jag jobbar ju på onkologen som sagt. Och jag älskar det jobbet. Och verkligen trivs jättebra. Jag har varit där i 10 år. Jag hade inte varit där i 10 år om jag inte hade tyckt väldigt mycket om det.
Nej.
Men jag upptäckte att jag kunde bli helt svart inombords av... Mm. För det är den verkliga verkligheten. Mm. Och, även, och det ska man ju också säga att de allra flesta som får cancer, de blir friska och mår bra.
Mm.
Majoriteten. Men jag jobbar ju någonstans där inte alla gör det. Och... Det är klart att det påverkar. Jag är ju inte mer en människa jag heller. Och jag upptäckte att jag kunde bli väldigt, väldigt svart inombords av det man var med om. Och då är det inte ens mig det händer, utan jag står ju bara utanför. Liksom. Jag är ju där i en yrkesroll. Men jag kunde bli fruktansvärt svart och känna sådär att jag kommer aldrig bli glad igen.
Nej.
Jag kommer aldrig någonsin igen känna lycka. Liksom.
Gud vad hemskt.
Ja, nej, men och då blev det ju någonstans sådär att men det håller ju inte. Då, det är ju inte hållbart i ett arbetsliv. Liksom. Och jag har alltid tyckt om att skriva. Jag har alltid gjort det.
Mm.
Och så upptäckte jag att om jag gick hem och ja, men typ hackade någon i små bitar på tangentbordet. Då släppte det svarta. Då var det på något sätt som då kunde jag skriva mig ur det.
Mm.
Och så kunde jag gå tillbaka till jobbet dagen efter och vara så här snäll och god och närvarande och... Så det går liksom hand i hand nu.
Och hur blev det liksom kriminalromaner? Det är så man säger, va?
Ja.
Ja.
Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt att läsa det själv väldigt mycket. Och tycker att det är spännande. Så det var liksom helt naturligt. Det bara föll sig så.
För man måste ju ha ganska mycket fantasi, tänker jag, för att skriva deckare. Och liksom för att det inte ska bli för enkelt att lista ut. De bästa deckarna är ju de där man liksom så här, tror att man vet vem det är. Och sen så helt plötsligt så kommer det någon så här vändning. Och så det kanske bara jag som tycker det.
Nej, men jag håller med dig. Så är det ju absolut. Och jag vet, det är ju träning. Jag kommer ihåg när jag skrev min första deckare, så typ skrev jag ju på första sidan vem som var mördaren i första versionen.
Ja,
liksom,
ja, ja.
Så här. Men det är ju någonting som man får träna på och som jag också har gjort. Och man lär ju sig under resans gång om man verkligen vill skriva. Och det vill ju jag.
Mm.
Så. Sen har jag livlig fantasi. Det har jag alltid haft. Det är som en actionfilm, brukar jag säga i huvudet. Och jag har alltid trott att alla människor har det så.
Nej, det tror jag inte.
Nej, och det har jag också förstått att så är det inte. Så oftast för mig är det bara att skriva ner det som jag ser eller det som händer.
Liksom. What comes to mind, liksom.
Ja.
Men din första bok, den tryckte du själv, eller hur, och gav ut?
Mm.
Hur kommer det sig?
Jo, men det är en rätt så lång historia egentligen.
Du har tid, så det är lugnt.
Ja. Nej, men jag och min man fick barn för ungefär 9 år sedan. Och då visade det sig att hon var väldigt, väldigt sjuk.
Mm.
Och det gjorde att saker och ting ställdes på sin spets, liksom. Det visade sig att hon hade fel på sitt blod, så hon producerade inte röda blodkroppar som hon skulle och inte vita. Mm. Så hon fick 9 blodtransfusioner innan hon fyllde 1.
Mm.
Och det var länge väldigt oklart om vi skulle få behålla henne överhuvudtaget. Och vi var jättemycket på sjukhus, och då fick man ju väldigt mycket tid att reflektera över sitt liv. Och det enda som jag verkligen ångrade att jag inte hade gjort, det var att skriva. Mm. För jag har alltid tyckt om det. Och då lovade jag mig själv, jag vet, vi satt i något sånt där litet rum på Barncancercentrum i Göteborg, och du vet att jag lovade mig själv att om livet någonsin går tillbaka och blir någorlunda normalt, då ska jag skriva. Det är inget igen som ska hindra mig ifrån att skriva. Så på den vägen så då tog jag liksom tag i det, och så skrev jag den här deckaren som jag alltid hade velat skriva.
Mm.
Och när jag väl sen började titta på förlag, och då, när man börjar titta på deras hemsida, så skriver de ju själva att de får in mellan 2 000 till 3 000 manus varje år. Och de ger ut 2 av okända författare.
Mm.
Och så vet jag att jag är så här, men det kommer ju aldrig vara jag. Chansen att det är jag är så försvinnande liten. Så då så började jag titta på egenutgivning.
Mm.
Och så hittar man ju Emily Käpp som är Sveriges bästa egenutgivare. Och så tänkte jag så där, med allt som hade hänt med Elvira, ja, men vad är det bästa som kan hända? Ja, det skulle ju vara att boken inte säljer. Men det är ju ingen som dör av det.
Nej, det är bara att du slänger lite pengar i sjön.
Ja.
Men det är ju, då har du ändå gjort det. Eller det är inte skön om du har försökt att göra någonting du brinner för, tänker jag.
Nej, och min man var också så här. Han var helt fantastisk i det också. För han var så här, ja, men du får väl ta några extra pass på sjukhuset då.
Mm.
Så täcker vi upp för det i så fall.
Mm.
Så jag skickade aldrig in till något förlag. Utan jag körde på direkt själv. För jag bara kände att min bok ska läsas.
Mm.
Så på den vägen är det. Och sen gick ju det bra. Mm. Jag tyckte 2000 böcker, och de sålde jag slut på 3 månader.
Ja,
och så tryckte jag 2000 böcker till.
Mm.
Och då var det ett bokförlag som heter Bokfabriken som hörde av sig. Och sen har de gett ut böckerna.
Det har blivit Jönköpings deckardrottning, eller va? Visst, sa jag rätt nu?
Ja.
Det är jättekul.
Men jag är jätteglad för det, naturligtvis. Jag är även om det fortfarande känns här lite overkligt. Men det är klart att det är jätteroligt att det har gått så bra som det har gjort. Och att det är en läsk. De hörde av sig i förra veckan, för då var de tvungna att trycka 9 pocketar för att de har sålt slut.
Ja, det är jättekul.
Ja, så det är ju klart, man är jätteglad för det.
Jättehäftigt.
Ja.
Men hur var det här, din dotter, du passerade det lite snabbt. Det är en jättestark historia.
Mm.
Vill du berätta mer om det, eller?
Ja, nej, men det, alltså det...
Vad var det för sjukdom hon hade? Hon hade cancer?
Nej, hon hade inte. Men man vet inte riktigt vad det var.
Nej.
De var inne på att det är någonting autoimmunt för henne. Och det var jag bara kände att någonting var fel. Det var, hon var 4 månader gammal. Och det var så himla svårt att sätta ordet på det. Men jag bara visste att någonting inte stämde. Jag tror att det var den här mammainstinkten, när man bara vet att någonting är fel.
Mm.
Och vi var inne med henne jättemånga gånger på sjukhus. Och jag blev klappad på huvudet av jättemånga olika läkare som bara avskrev mig som en orolig första gångs mamma.
Var du sjuksköterska då?
Ja, redan? Och ja. Mm. Och sen var det en läkare som lyssnade på mig, kände jag. Och tog lite blodprover på henne. Och då såg de ju direkt att det här är ju inte som det ska.
Nej.
Och sen var det jättemånga turer fram och tillbaka, men hon var ju infektionskänslig. Så det som var ju att vi var ju livrädda för att hon skulle få feber.
Mm.
För att hon inte hade något immunförsvar. Så fort hon fick feber så fick vi sätta oss i bilen och åka in till sjukhuset. För då var de tvungna att ta prover och ge henne antibiotika, och så fick vi stanna kvar. Och under tiden då med så sjönk hon hela tiden i sitt blodvärde. Så att hon fick blodtransfusioner med ungefär 1 månads mellanrum. Och det var också så här, alltså det var så själsligt knäckande. Jag kan än idag bli ledsen när jag pratar om det. När man gav henne blodtransfusion så såg hon ut som ett vanligt barn.
Mm.
Så här med röda läppar och röda öron. Och liksom sen gick vi hem med henne, och så bleknade hon långsamt.
Mm.
Dag för dag, vecka för vecka, månad för månad. Och så fick hon en ny blodtransfusion. Och jag blir så här...
Ja, det är jättehemskt.
Och så hon var liksom vit som ett spöke när vi åkte in med henne. Och så fyllde de på henne med blod, och så blev hon, såg hon ut som ett vanligt barn igen. Och sen liksom, och så bara om och om och om igen. Mm. Det var...
Vidrigt.
Ja.
Jag har ju inga barn, men jag kan tänka mig att de som lyssnar kan säkert sätta sig in i det där.
Ja.
Jag tänker på om det skulle hända min hund till exempel, då skulle jag ju också må jättedåligt, men det går inte att, kanske att jämföra riktigt heller.
Nej, fast det är, så är man ju med husdjur med, som man har väldigt kära. Och om inte det då var nog, så allt med henne, så blev det ju jättekrångligt med Försäkringskassan.
Ja.
För vi skulle inte få någon ersättning. Och, ja, det var liksom så här, och när man bara kände sig som svagast och man behöver hjälp, så fick man inte det.
Nej. Då så fick din försäkringsstopp eller? Ni kan jobba?
Jag fick ingen, man skulle ju fått ersättning för allvarligt sjuk barn, men de godkände inte det.
Nej, hon var så, inte tillräckligt sjuk.
Nej, tyckte inte de. Men då var jag också såhär, jag är så sjukt envis. Ja. Det är ingen som är så envis som jag brukar min man säga. Nej, men så vi bara gav oss ju inte. Så vi, och vi fick rätt till slut. Mm. Så att vi fick ersättning. Men det var så himla, alltså man fick hålla på och bråka och slåss med alla. När man bara, alltså jag hade ju nog med att ta mig upp och ta hand om henne och borsta tänderna. Mm. Det var liksom tillräckligt.
Men, för hon var nära döden i nästan ett år.
Ja, eller det som var så svårt var att det var ju ingen som kunde säga.
Nej.
Det var ju det som var så, när man inte har något immunförsvar. Jag menar, då får du ett litet sår på ditt finger, det, då är man ju rädd för blodförgiftning.
Mm.
Och det vet man ju inte om man kan vända. Sen gick det alltid bra. Mm. Men det var ju ingen som visste och det var ju ingen som kunde säga det. Så
och,
det var
och då vill
ju...
man ju liksom linda in dem i bomull, tänker jag.
Ja.
Alltså till slut blir man ju liksom, antar jag att man inte vill gå ut eller...
Nej, men och vi, det var ingen som mer eller mindre fick komma hem till oss under ett års tid.
Nej.
Jag städade allt varje dag. Alla hennes leksaker torkade golvet. Mm. Jag hade, nu kan jag skratta lite åt det. Mm. Jag hade en korg med rena strumpor. Om folk väl lyckades ta sig in hem hos oss, då fick de byta strumpor liksom, och så här, gå rätt in och tvätta sina händer. Och det var verkligen corona-land, om man säger som det är nu.
Ja.
För att man var rädd för att... Men det är också sådana grejer, tror jag, som gör... När man är med om någonting sånt, så, alltså, man inser någonstans också hur stark man är.
Ja, för hur tar man sig igenom en sån grej? Alltså hur gör man det?
Ja, nej, men
man gör ju det, säger folk.
Precis, ja, men du, man har inget alternativ.
Nej.
Det är liksom, det kommer jag ihåg att jag var sådär, bara, det finns inga alternativ. Det, vi måste bara ta oss igenom detta. Och det är bara så det är.
Mm.
Och jag vet att jag tänkte med mig och min man. Där vi också, eller jag tänkte så här, att antingen så kommer vi fixa detta. Och då kommer ingenting någonsin komma emellan oss.
Mm.
Eller så kommer vi inte fixa detta. Och så kommer vi att dela på oss.
Mm.
Men det gjorde vi ju. Och det kan jag också känna att man är så otroligt glad för. Och sen också att vi hade ett fantastiskt skyddsnät.
Mm.
Ingen av mina vänner följer bort.
Nej.
Det vet man ju sådär ibland att man hör att folk, alltså blev någon sjuk och så helt plötsligt så är det ingen som ringer eller ingen som, så hade ju inte vi överhuvudtaget. Inte en enda av mina nära vänner försvann, och likadant vet jag, brossans, hans kompisgäng, hans golfgäng, de flyttade hela vår lägenhet.
Aha.
För vi var på sjukhus. Alltså att vi hade liksom så mycket människor som för vi flyttade mitt i den vevan.
Ja, det kändes ju också praktiskt.
Ja, nej, och det, vi hade köpt det innan, vi visste. Så att det var, och sen var det i några månader och så kom det liksom. Så att vi hade så många som hjälpte till.
Mm.
Jag vet, min pappa kom varje dag, vi bor inte så långt ifrån varandra. Han kom varje dag och satte sig på uteplatsen. För vi hade en sån liten uteplats. Och så satt han och bara tog ett glas vatten.
Mm.
Och jag tror att han behövde det. Och vi behövde det med. Att bara se så, här, så att, att man är okej. Okay. Men nej, vi tog det dag för dag. Det var det enda som fanns.
Ja, det går att inte göra. Att göra något annat.
Nej, och det gick.
Ja.
Det var verkligen så här. Och jag vet att jag tänkte då att, ja, men reder jag upp det här, då kan jag göra vad fasen jag vill sen.
Mm.
Det finns inget som liksom kommer kan stoppa mig igen.
Häftigt ändå att kunna tänka så, alltså, och göra det.
Mm.
Det är väldigt inspirerande, tänker jag.
Ja, men och ja, jag tror aldrig att jag hade vågat ge ut min bok, och jag hade aldrig suttit här med dig om inte det hade hänt.
Nej.
Det tror jag inte, för det hade jag inte vågat.
Nej.
Innan.
Det som inte dödar oss gör oss starkare. Alltså, det är ju en klyscha, men i vissa fall så är den ju, är ju det sant.
Oh ja. Och på så sätt så var det också så här att, ja, men på något sätt att man får se sin egen potential, sin egen styrka.
Mm. Så. Ja, den sätts ju verkligen på sin spets i en sån situation.
Mm.
Det är som du säger, tar man sig ur det så klarar man ju typ allt.
Ja, nej, men det var... Ja, men man är stolt över det och glad över det. Och jag vet att det var någon läkare, för det har jag också träffat ett par stycken som jag inte har varit jätteglad i. Så är det ju alltid under en sån resa. Och naturligtvis träffat sådana som har varit helt fantastiska också. Men jag vet att vi hade en i Göteborg som...
Ja, ni åkte till Göteborg också. Det är ju inte så långt i och för sig.
Nej, och det var någon specialist där som också var med. Och då sa han, och det var också när vi inte visste någonting egentligen, så vet jag att han sa att hennes liv ska levas.
Mm.
Och det var något sånt som fastnade åt mig, som jag alltid, så här, usch, jag blir
ledsen. Ja, du blir alldeles rörd nu.
Och jag vet att jag tänkt att det ska jag, det ska vi verkligen göra. Och sen har vi alltid gjort det.
Mm. Gud vad fint, nu börjar jag också.
Det börjar
bli sådana glödiga poddar ibland. Ja. Det är helt okej, och det är jättefint att du blir ledsen. Och det får man bli här, för att, gud, ja, nu ska vi se. Nu andas vi lite här. Det är ju, livet ska levas. Och tänk att vara 4 månader och man inte vet.
Nej, men och det har jag också alltid haft som en sån här sen efteråt. Mm. Så jag har alltid haft.
Ja, det är okej.
Okay.
Du får
alltid
ta ett djupt andetag om du vill. Du sitter här och torkar tårarna. Och jag går in i min professionella poddroll här då.
Nej, men och jag vet att jag... Efter det så har jag haft som en sån här... Ja, men du vet att man behöver ha en sån här power-grej som man kan plocka fram. Så har det alltid varit så här, jag och Elvis mamma.
Mm.
För det vet jag att jag, när jag var med henne och min man. Genom allt det här, alla undersökningar och alla
Elvis, heter hon det?
Nej, hon heter Elvira.
Ah.
Men vi kallar henne för Elvis. Okay. Hon har en sån här liten... Eller hon var liten, hade en sån liten Elvis-pulsa.
Ja, okay.
Så hon blev Elvis. Nej, men och då vet jag att jag alltid hade det som en sån här grej. Bara, jag är Elvis mamma.
Mm.
Och hon fixar vad som helst. Och då vet jag att jag, när jag födde min son... Flera år senare, så när jag liksom, jag vet, så här, och det gör så ont så att man inte tror att det kan göra mer ont. Mm. Om man är där. Och jag vet att jag hela tiden så här, för mig själv bara manar så här, bara, jag är Elvis mamma, jag är Elvis mamma, jag är Elvis mamma. Mm. Liksom så här, att jag fixar vad som helst.
Mm.
Och det kan jag också känna att jag är idag väldigt glad för.
Mm.
Att det, för det har verkligen gjort en starkare.
Mm. Ja, superhäftigt.
Mm.
Och det är en jättestark historia. Mm. Men hon är, Elvira är frisk idag.
Mm. Hon är, man säger hon är infektionskänslig fortfarande. Mm. Hon behöver inga blodtransfusioner eller.
Nej.
Men det bekommer henne inte.
Nej.
Och då man vet egentligen inte varför hon är det. Och det som är om hon får, så hon lever som vilket annat barn som helst. Och jag är inte orolig eller. Men om vi blir, om hon är sjuk länge eller vi skulle bli oroliga för henne. Då är det så, då får man åka in liksom. Men det är ingenting att vi måste göra det eller.
Då har folk hennes historia liksom.
Ja, men precis. Mm. Och då litar de oftast på oss, eller det gör de. Så det är jätteskönt, och så har det varit länge. Och jag brukar säga också att jag litar på henne, för det gör jag.
Hon har koll på sitt eget.
Ja, men hon har alltid rätt ut det.
Mm.
Och det har alltid varit, oftast kan det nästan vara lite jobbigt att åka in till sjukhus, för alla blir lite stimmiga.
Mm.
Och det är ju för att de vill att det ska bli rätt. Det är ju inte av någon annan anledning, utan det är ju bara av omtanke. Liksom. Mm. Men de ofta så är de snabba på om vi kan lägga in er, och vi är sådär att de bara nej, vi vill inte. Det är lugnast fas om vi får vara hemma, om det är lugnt att vara hemma.
Om det går bra.
Ja, och det har det ju alltid gjort.
Och det är säkert tröttsamt för henne att sitta och åka in till sjukhuset också.
Ja, nej, och nu har vi inte, nu vi går på kontroller med två års mellanrum, så det är ju inte ofta, och det har aldrig varit några bekymmer liksom, utan det är mer, så att idag är jag inte något orolig för henne överhuvudtaget. Hon är som vilken annan 8-åring som helst. Så driver den till vansinne.
Ja, precis. De gör väl det, kan jag tänka mig. Min syster har 3 barn, så jag kan på något sätt relatera ändå, tror jag. Ja, det är fint att du delar med dig av den historien.
Ja, nej men, och det kan jag också känna sådär, att, för det kommer jag ihåg att jag hade velat ha någon sån historia där man hade hört att det gick bra. För jag letade mycket efter det då när hon var sjuk.
Mm.
Och också bara höra det här, att men, livet kan bli bra och det vänder. Och det kan vara trassligt länge, men det kan också vända och bli bra. Och att man kan ta med sig det och göra någonting bra av det.
Mm. Ja, ah, superstarkt. Och nu ska vi liksom lämna den här storyn på något snyggt sätt. Vi kom in på den för att den liksom gav dig styrkan att börja skriva och trycka en bok själv. Och liksom, så den är på något sätt såklart en jättestor del av vem du är idag.
Ja, oh ja.
Och du är också sjuksköterska, och det har vi varit inne på. Men varför ville du bli sjuksköterska från början då? Vad var det som lockade där?
Jag vet att jag jobbade på ett äldreboende och trivdes väldigt bra med det. Och tänkte att men det här kan jag göra varje dag i mitt liv. Då kan jag gå till jobbet varje dag och vara nöjd.
Mm.
Och då tänkte jag att men då tror jag att sjuksköterska är för mig. Så då blev det så.
Vad är det som gör att du trivs så bra med det då?
Jag tror det här, dels så är det där jag jobbar, det är ett väldigt, väldigt bra ställe. Jag trivs oerhört bra. Jag har varit där, som sagt, var i 10 år. Det hade jag inte varit om det inte hade varit det.
Onkologen.
Ja.
Och det är cancervård.
Mm. Ja, precis. Det är vårdavdelningen för de som behöver ligga inne, som har cancer. Och det är, alltså det är ett så himla givande jobb, tycker jag. Många är så här, ja men är det inte bara sorgligt? Och jag tycker tvärtom, för jag tycker att det är klart att det är jättesorgligt på, och som jag säger det här, att jag kan bli alldeles svart inomhus och så. Men det är också så himla mycket där människor kommer till sin rätt på något sätt. Där man lägger undan allting annat. Man är inte osams. Pengar spelar ingen roll. Utbildning spelar heller ingen roll. Det är inte det som är viktigt. Det viktiga är att man får vara med dem man älskar och dem man tycker om. Och att bara ha den tiden tillsammans. Och det kan jag tycka är så himla fint.
Mm.
Och få vara med i det. Och det tycker jag om. Med mitt jobb. Och sen även att man har himla goa arbetskollegor som man tycker jättemycket om och som man jobbar ihop med och trivs ihop med. Och nu som det då har varit under corona att man känner att man, ja men liksom, vi sliter ihop, vi kämpar ihop. Vi gör det här tillsammans, vi ska reda ut det här.
Det som du sa när vi började spela in, att du hade liksom inte orkat gå till jobbet om det inte hade varit för mina kollegor just
nej,
nu.
Nej, men verkligen. Man, och liksom en yrkesstolthet i det. Mm. Med att ja, men vi har rätt, för det här året har inte varit roligt. Det ska man inte försöka lura i någon. Men jag kan känna att vi har fixat det och vi har dykt upp på jobbet varje dag. Mm. Och jättelustiga och krångliga situationer och vi har löst dem och vi har fixat det. Och det tycker jag är häftigt.
Hur ser verkligheten ut just nu för någon som jobbar som sjuksköterska i corona?
Ja, vad ska man...
ja, för jag tror inte att vi liksom fattar det. Alltså, jag tycker inte man pratar så mycket om det. I början så pratade man jättemycket om det.
Mm.
Men det är inte så att det är jättemycket bättre nu, eller?
Nej, och nu ska man säga, jag har inte jobbat på något krisavtal eller någonting sånt. Så hur de har det vågar jag inte ens. Men vi har ju då, där jag är, i första vågen så fick vi vårda 8 extra kirurgpatienter.
Mm.
För att den här personalen som går och vårdar covidpatienterna, de snyter man ju inte fram ur näsan. De tas ju någon annanstans ifrån.
Precis.
Och där de tas ifrån måste några andra fylla upp.
Mm.
Så att vi fick ju då 8 extra patienter till oss. Så att det är klart att det påverkar ju från ena dagen till den andra. Så fick vi dem och så fick man bara lösa det.
Ja, för 8 patienter är ganska mycket.
Ja, och en patientgrupp som du inte känner till.
Mm.
Så man fick ju bara lära sig och det var också så här, och det var undersköterskor från den avdelningen som följde med och det var läkare och det var några sköterskor och sen liksom fick alla bara så här, ja men du vet, hjälpas åt och visa och vi måste lösa detta.
Mm.
Och det skulle ju då bemannas upp naturligtvis och det fick ju vi göra med våran personal.
Mm.
Och sen så lugnade det ju ner sig under sommaren kan man ju säga, då var det ju nästan som vanligt och sen såg man ju det här att nu går det ju bara uppåt och nu kommer ju andra vågen komma.
Mm.
Och det gjorde den och då fick vi 4 extra geriatrikpatienter istället. Då gick de andra 8 gick tillbaka. Och så fick vi 4 extra. Och det var ju samma sak där då. Då ska det bemannas upp för och det har ju vi fått göra.
Mm.
Så att det har varit jättemycket att göra. Och det är väl det också. Alla som jobbar inom sjukvården är på något sätt vana vid att ha mycket att göra. Det är inte, så är det och vi kan ha många bollar i luften.
Mm.
Men man är ju också van vid att oftast så går det ju ner i perioder. Mm. Att det blir lite lugnare så att man kan hämta andan.
Mm.
Det här har ju liksom bara rasat på. Och det har ju känts. Man är ju psykiskt trött. Man är fysiskt trött. Man är liksom utarbetad.
Mm.
Så. Och jag vet, för vi hade faktiskt, vi har haft lugnt nu. Och när jag jobbade senast så hade vi en lugn, för jag jobbade natt. Så hade vi en lugn natt. Och då sa min man direkt, det tyckte jag var lite komiskt när jag kom hem. För han, det är klart att han märker det. Och då, jag tror att jag plockade upp Harry, min son, och han blev så här, skojade lite. Och, liksom så här, och han bara, har du haft det lugnt i natt eller?
Mm.
Och då vet jag att jag bara så här, oh, men gud, han märker det på bara när jag kommer in och hur jag är i humör. Men det är klart att det märks.
Mm. Jag tycker att han känner av det om du är väldigt trött eller tvärtom. Men blir man inte tröttare när det är lugnt? Nej,
nej alltså inte på det sättet. Sen är det klart att det kan ju inte vara superlugnt jämt.
Nej.
Men det är det inte.
Nej.
Det är ju det som är. Men man behöver ha den där återhämtningen när man hinner göra saker och ting. Och du hinner sätta dig ner och gå igenom. Och inte bara måste springa och släcka nästa brand liksom.
Mm. Hur ser en dag, vad gör man liksom på onkologen? Alltså vad är ditt jobb?
Mitt jobb som jag då, om jag jobbar natt, då kommer jag ju på kvällen och så får jag rapport.
Mm.
Och sen går jag runt och så säger jag hej till alla mina patienter och kollar om de behöver någonting eller så.
För vissa ligger längre tid va?
Eller, ja.
Förlåt att jag avbryter, jag bara.
Ja, nej,
de flesta ligger längre tid antar jag.
Ja, och det kan vara allt möjligt. Det kan vara någon som ligger inne för en infektion, det kan vara någon som ligger inne för cytostatika som man ska få i flera dagar. Eller någon som har jätteont eller svårt att ställa in sin smärtlindring.
Mm.
Det kan vara många olika saker. Eller att man har tacklat av hemma eller mår illa och inte får behålla någon mat. Det kan ju vara alla möjliga olika. Och sen då när jag har hälsat och då försöker man sätta sig in i allihop och kolla om det är någonting som man behöver höra av sig till jouren om. För de går av våra jourer. Så sen får jag ringa, om jag skulle behöva ringa någon så får jag ringa andra jourer som inte känner våra patienter lika väl. Så att då vill man gärna stämma av det där som är väldigt specifikt med oss. Det vill man göra innan de går av.
Mm.
Och sen delar man deras mediciner och sen är det städ och sen går man runt och kollar till dem varannan timme och sen ska man följa någon till toaletten och så är det någon som har ont och så är det någon som mår illa och sen är det någon som ska på toa igen och sen gör man ju morgonarbete och så. Och sen ibland är det någon som ska på någon undersökning eller det Mm. Någon som ska ha smärtlindring varje timme. Eller det är någon som ska ha antibiotika. Alltså det är allt. Ingen natt är verkligen den andra lik.
Jag antar att du får hantera mycket ångest och sånt, eller? Alltså att man, har man cancer så ska jag tänka mig. Alltså nu är det alla olika, men att det förekommer en del. Så att rädsla för döden och...
Jo, men det är klart att det, för... Sen kan jag ändå säga att det är förvånansvärt lite.
Mm.
För det, så kan jag tänka själv också, om det skulle drabba mig. Alltså man kan ju bara gå till sig själv, så kan jag mycket väl tänka att det skulle vara jättemycket
att liksom
ångest.
Hur man hanterar det.
Ja. Ja, men många gånger så märker man, tycker jag, att det är väldigt lite som behövs om någon är. Det jag oftast brukar säga är, kom upp eller ring på oss. Ligg inte här inne själv i mörkret. För allting blir mycket värre själv inne i ett rum där man inte är hemma klockan 4 på natten och det är kolsvart. Och det är ingen idé att ligga där inne själv när det finns personal som ändå är här. Och det brukar ju vara det bästa.
Mm.
Och det händer titt som tätt. Och då sätter man sig i dagrummet och så sitter man och pratar om det som de vill prata om. Eller så brukar det alltid. Jag har aldrig varit med om att det inte har lugn. Och likadant så kan det vara folk som ringer. Som är. Vi har ju en telefon som våra patienter alltid kan ringa till. Och det kan ju vara också patienter som ringer på natten. Och det vet man ju själv, alltid är värre på natten. Och då kan man också märka så här att man märker att det här är ju någon som är orolig eller som har ångest. Och så pratar man en stund och sen oftast så märker man ju också att då lägger det sig. Och då brukar jag alltid säga, men ring igen. Jag är här i natt, så ring mig igen. Om du behöver så pratar vi. Och det är aldrig någon som ringer tillbaka. Eller har inte gjort hittills. Men jag vet själv, eftersom att jag också med min dotter har varit i svängen, hur mycket värt det är att någon säger så. Mm. Att... Ja, men ring igen då. För då vet man någonstans att ja, men då, jag får det.
Och jag
då,
är inte jobbig om jag gör det.
Liksom. Nej, och då försvinner oftast det behovet bara för att man vet att man kan. Liksom.
Men du sa innan att du kan bli så här, liksom svart inombords. Och att det är därför du skriver.
Mm.
Vad är det som gör att du blir liksom svart inombords?
Ja, men det är ju för att man står öga mot öga med de människorna som det drabbas av. Och den tanken som jag alltid drabbas av då är att det hade lika gärna kunnat vara jag.
Mm.
Den har jag alltså ofta så här, det hade precis lika gärna kunnat vara jag eller min mamma eller min pappa eller min bror.
Mm.
Och det gör ju en väldigt ödmjuk inför hela rollen. Och sen också att jag har varit i sängen med min egen dotter. Jag vet precis. Sen ska jag inte sitta här och säga att jag alltid är underrabbaselån som att jag är värsta saintet som en sjuksköterska. Men det är klart att man...
Fast ni är ju saint på ett sätt.
Jo, men man vill ju göra ett bra jobb och det vill jag absolut. Men jag kommer ju ihåg jätteväl när det kom in någon till oss när vi var inne i en sjukhussal och sen frågade hur det var och stod med ena foten utanför dörren.
Mm.
Då sa jag aldrig...
Hur det var på riktigt?
Nej, för man ser ju att den personen hinner inte vänta på det svaret.
Nej.
Men om de däremot tar en stol och går in och sätter sig på den stolen jämte sängen och frågar hur är det? Ja, men då kan jag svara ärligt. Sen kan det vara att det känns helt okej och det är inget konstigt. Men många sådana där små grejer är ju viktiga. Och det är inte alltid att jag hinner det heller. Men då brukar jag vara noga med att försöka komma tillbaka när jag har slutat. När jag har stämplat ut så att någon annan har tagit vid. Liksom. För ibland hinner man inte.
Mm.
Och så är det ju oftast. Det är ju det att man har inte tiden. Men att om man har den tiden att man försöker visa att man faktiskt har det.
Och det är skillnad på att lyssna och så lyssna för att man verkligen bryr sig. Eller så lyssna med omtanke på något sätt.
Mm.
Och det är ju en förmåga. Jag tror inte alla har den förmågan.
Det så kan det ju säkert. Och nu under corona så har det ju också varit sådär. Alltså, man hinner ju inte. Det är ju, sen naturligtvis vissa pass så finns det ju mer andrum än andra. Men att man försöker vara, när man har tiden så försöker man vara tydlig i att visa det då. Att det är, just för jag vet själv hur sådana små signaler gör väldigt stor skillnad.
Mm.
Och likadant sitta och vänta på provsvar och sånt. Mm. Och fy, säger
det är tråkigt.
Ja, och den ångesten och den oron som det är, eller som det var hela tiden när vi väntade på hennes, alltså den är ju... Det går inte att förstå om man inte har varit i den sitsen själv heller.
Jag tänker att dina egna upplevelser kan liksom hjälpa dig i ditt jobb, obviously, väldigt mycket.
Ja, jo, och det försöker man ju att ta med sig och använda sig av, naturligtvis.
Men det jag tycker är häftigt, som jag hör lite så här, som pratar mycket om näringslivet och ledarskap och så här, hur skapar vi jämställdhet, det är ju, du går till jobbet för ett högre syfte på något sätt.
Ja, men det är väl lite Florence Nightingale hela.
Ja, fast alltså det känns ju på något sätt som att, för det är inte så att, nu vet inte jag vad du känner, men det är inte så att liksom, sjuksköterska vet vi ju, det är inget jättevälbetalt jobb att det liksom är...
Jag skrattar inte hela vägen till banken, menar
Nej. Jag har ingen aning om hur du har det ekonomiskt, men jag kan ju bara titta på liksom vad vi vet.
Ja, nej, men så är det.
Att sjuksköterskor är underbetalda.
Ja, nej, men det... Sen kan jag tycka att, jag tycker inte att jag har en dålig lön, det tycker jag inte, men jag har ju inte betalt efter ansvaret som jag har.
Nej.
Inte på långa vägar.
Nej.
Och när man ser till... Jag har inga problem med vad jag tjänar. Alltså jag tjänar 33 000 och det har jag precis fått nu i år. Och då, de nyexaminerade syrrorna som kommer, deras ingångslön är på 28.
Mm.
Och då har jag 14 års erfarenhet. Så att det är klart att det...
Det är ju inte heller riktigt rimligt.
Nej, alltså det... Och jag vet, min faste gick ju i pension för ett eller... Nej, det är nog 2 år sedan. Hon hade väl... inte många mer tusenlappar än vad jag har. Och då har hon ett helt yrkesliv.
Mm.
Och det är väl det som är det stora.
Mm.
Sen som sagt, jag tycker inte att jag har en dålig lön.
Nej.
Men jag har ju inte betalt.
Nej, det, alltså det är 33 000 är ju inte en dålig... Nej, det är inte en dålig lön.
Nej, det är det inte.
Men om man jämför det med liksom folk som går in i näringslivet och har... samma lön eller mycket mer. Mm. Alltså det är ju egentligen helt banalt. Mm.
Men det är likadant som min man. Han har ju nästan 10 000 kronor mer än mig.
Ja, ja.
Och han har ett jätteviktigt jobb. Han jobbar med energi. Det är inte så att det är. Men det är ju inte någon som dör om han gör fel på sitt jobb.
Ja, precis.
Så,
det är det som är så galet. Ja. Alltså att det är så. Och jag tänker så här, hade sjuksköterskeyrket varit så underbetalt om det inte hade varit så kvinnodominerat?
Nej. Vad tror du? Alltså, det kan jag också säga, jag vet bara med min pappa, han var ju lärare, det tycker jag alltid så här. Han hade ju inte, det brukar vi skoja om, och han är fantastisk på många sätt, men han hade ju inte rätt upp min arbetsdag en dag.
Nej.
Sett till hur många bollar du ska ha i luften. Och han hade aldrig gått med på det. Han hade ibland, när man är, inte alltid, men ofta så är det ju väldigt mycket. Det är som ett zoo ibland, kan man, liksom en cirkus. Liksom. Det är verkligen så här, och alla drar i en och det är olika bud och det är hit och dit. Och någon ska på undersökning och någon måste prata med den och någon ska vara där. Och någon måste ha smärtlindring och sen har någon fått ont i bröstet. Och ska ta ett, alltså det är ju som ett, och så ska rättas prover. Det är ju som ett enda, jag vet inte vad man ska säga.
Ett enda virvar.
Ja, och... Det kan jag också säga, men då igen bara gå tillbaka till min pappa. Han hade ju bara ställt sig och lagt armarna i kors och bara, jag gör inte det här. Ni får ta in någon. Liksom, det måste in fler människor för det här går inte.
Nej.
Och det gör ju, vi reder ju det hela tiden någonstans. Det är, vi jobbar ju ännu fortare eller springer ännu mer. Eller, ja, det är liksom, vi, på något sätt så löser vi det hela tiden.
Min syster jobbar ju som sjuksköterska. Och jag vet att när de anställde en man som manlig sjuksköterska. Säger man sjuksköterska eller sjukskötare när det är en man?
Nej, det är sjuksköterska.
Det är sjuksköterska som är titeln. Det är ändå bra. Men när han skulle börja så fick han högre ingångslön än vad kvinnorna fick.
Aj, men då blir man ju helt...
Ja.
Jag önskar att du kunde filma mitt ansiktsuttryck nu. Ja, då blir man ju helt super...
Hon ser helt chockad ut här nu. Men liksom, och då undrar jag hur det kommer sig. För han blir på något sätt inkvoterad också då. Fast åt andra hållet. För vi, förstår du? För att de var få
ja, de har män. Få, ja, så att då...
Men då skulle han ha mer lön. Alltså, vet inte, det händer ju inte i näringslivet.
Nej, precis. Att kvinnorna bara åker in där på ett bananskal. Och bara, åh, du är så ovanlig så du får mer lön.
Men vad tror du skulle hända om vi fick in fler manliga sjuksköterskor? Skulle det bli mer betalt? Skulle vi få högre lön?
Jag vet, jag hoppas det. Men jag vet inte.
Fast är det något att hoppas på? Nej, men... du får högre lön om orsaken till det är att det blir mer män.
Nej, men sen kan jag också känna att alla arbetsplatser mår ju bra av att det är både kvinnor och män.
Mm, ja, absolut.
Så är det, så det blir en bra gruppdynamik av det. Men jag vet ärligt inte riktigt heller vad det är som kommer att krävas för att lönerna för sjuksköterskor ska höjas. För att från det att jag var nyfärdig syrra, så verkligen i alla år har man alltid fått höra att ingångslönen måste upp för att löneutvecklingen ska, för att det ska hända någonting.
Mm.
Men det händer ju ingenting.
Nej.
Det är ju det. Alltså det har jag fått höra i 14 år nu. Att man, ingångslönen måste upp. Liksom. Mm. Ja, men den resten av lönen. Eller de andra som har jobbat i väldigt, väldigt många år. Mm. Och det, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är.
Nej, vad ska, ska till? Nej, för jag tänker så här, nu när corona kom och vi alla stod och applåderade. Jag var en av dem som applåderade för vården. Men så här, istället höj lönerna. Eller hur?
Ja, men då sen kan jag känna så här att det där är ju också två skilda saker tycker jag. För att jag uppskattar de applåderna otroligt mycket. Men det är ju av privatpersoner som applåderar. Mm. Det är ju arbetsgivaren som ska höja lönen. Mm. Det är ju egentligen två helt skilda.
Mm.
För det, men jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som kommer behövas för att det... Och om det inte händer nu efter corona att man tackar med lön, då vet jag inte riktigt när det ska ske.
Nej, för nu kan ju den reformen vara svår. Men jag tänker också att efteråt, så här, nu har ju liksom sjuksköterskor burit upp hela vårt samhälle på något sätt.
Men sen tänker man väl också så här, alltså våran region i Jönköping, den gick ju 1 miljard plus det här året. 1 miljard
Det är plus. Jättemycket pengar.
Det är liksom så mycket. Det var någon som sa det, eller nu har jag glömt bort hur det var, men i sekunder. Mm. Att liksom 1 miljard i sekunder, det är 32 år.
Ja.
Det är så sjukt mycket.
Ja.
Så att ett litet utrymme där för att...
Vad gör de med den vinsten?
Nej, men mycket. Och det, sen vet jag också, det här är ju ett dopat år. Ja. För att man har fått statliga bidrag. Och sen nästa år kanske det kommer bli mycket skralare med intäkter och liknande. Men jag kan ändå känna att om man nu ska tacka så ska man ju tacka med lön. För jag kan inte betala, alltså jag är jätteglad för applåder, men jag kan inte betala räkningar med dem.
Nej, det blir väldigt svårt.
Så, det är ingen som köper det.
Nej, det kommer ju inte att hjälpa.
Nej.
Och det är som du säger, det där är en debatt som har pågått liksom i så många år. Att sjuksköterskor tjänar för lite och ändå händer inget.
Nej, men det händer ingenting.
Men sen inom privata områden så tjänar man väl bättre?
Mm, det tror jag. Nu har jag aldrig jobbat, men det tror jag ju att det finns.
Och sen om man blir en sån här som liksom kommer via firmer.
Ja, en bemanningssköterska.
Bemanningssköterska. Ja. Då får man också, och det är också helt skevt.
Mm. Det som är lite, de är ju jätteduktiga, det ska man inte på. Och jag jobbade med bemanningssköterskor i Göteborg. Mm. Men det som är dumt med det är ju att de kommer ju oftast bara dit för en period. Mm. De hjälper ju till i den perioden och när det verkligen behövs. Man ska inte förringa deras jobb på något sätt. Men om du har en avdelning eller en enhet och du vill liksom bygga ut den och du vill ha utvecklingsarbete och folk som månar om arbetsplatsen och att den ska utvecklas och bli bättre, så är ju det fel personal, för den försvinner ju igen sen.
Mm. Det är inte helt rätt för teamkänslan och något som krävs, antar jag, liksom när man jobbar inom sjukvården, just den här teamkänslan.
Nej, det är ju... Och det, när jag har jobbat med bemanningssköterskor så har det aldrig... De har varit jätteduktiga, det har aldrig varit... Det försvinner lite i det här när man är på golvet med alla patienter. Och det är ju när man tittar på det utifrån sen som det naturligtvis är konstigt att vissa tjänar väldigt mycket mer då än vad... Samtidigt så står det ju egentligen alla fritt att bli bemanningssköterska om man vill. Men det skulle ju inte funka.
Nej. Det är inte långsiktigt.
På avdelningen skulle du ju aldrig göra det. Alla kan ju inte komma utifrån, för då kan du ju inte bygga upp någonting. Nej. Och med rutiner och allt det som behövs och som är väldigt viktigt för patientsäkerhet och liknande.
Mm. Och nu när vi är inne på det här att det liksom är väldigt kvinnodominerat. Vi har pratat om lönen.
Mm.
Vi måste också prata om det här hur det funkar. För att vi säger ju ofta att kvinnor är mycket värre mot varandra, till exempel. Mm. Den diskussionen kommer ofta upp här.
Mm.
Eller inte kanske just i podden, men framförallt i mina sociala medier.
Mm.
Att så här, kvinnor måste stötta varandra. Vi är hårdast mot varandra. Vad är dina upplevelser av det?
Ja, alltså på mitt jobb så kan jag ju säga att jag skulle inte överleva en dag utan mina arbetskollegor.
Mm.
Jag skulle ju dö för dem och de dö för mig, typ.
Hur många kvinnor är ni? Eller hur är fördelningen?
Alltså vi är... Det är... Förlåt nu någon om jag glömmer dem. Men det är 2 manliga sköterskor. Och det är ingen av dem som jobbar på vårdavdelningen hos mig.
Nej.
Så. Sen är det fler på strål. Nere på strål ska jag säga. Men liksom mina arbetskollegor, de är ju allt. Jag är ju inte... Och så är det ju också som med undersköterskorna. Jag har ju alltid en undersköterska. Jag är ju inte bättre än vad min undersköterska är.
Nej.
Alltså undersköterskorna är ju också... De är ju ryggraden i alltihop. Mm. För vi har ju mycket dokumentation och liknande. Och de är ju oftast mycket ute hos patienterna. Mer än vad jag är.
Mm.
Och om jag då inte har vassa undersköterskor som ser att någon inte mår bra, då skulle jag ju missa det. Så att man är ju, och likadant är det ju med läkarna. De skulle ju inte heller, jag menar, de går in och rondar hos patienterna en gång om dagen i kanske en kvart.
Mm.
De är ju inte heller bättre än vad vi är i att om någon inte säger till att du, nu mår patienten på 17 inte bra.
Nej.
Alltså vi alla är ju beroende av varandra på något sätt. Att man liksom...
Jag tycker det här är intressant när det kommer... Vi kan ju säga då att då kanske vi slår hål i alla fall i er bransch på faktumet att kvinnor är hårdare mot varandra. Eller det kanske med arbetsplats och personlighet att göra också. Jag vet inte.
Ja, nej.
Vad du tänker om det?
Nej, men alltså hos mig, det har jag aldrig ens tänkt. Det är ju tvärtom. Liksom. De är ju de som gör att man kommer dit överhuvudtaget. De ställer ju alltid upp och är ju alltid... med i vad den kan vara.
Och jag tycker det är intressant som du säger nu, som ni har ju inom sjukvården väldigt tydliga mandat, väldigt tydliga roller. Ni har undersköterskor, och de är ju liksom, vad säger man, inte status under, men liksom, de är ju
jag har större ansvar än vad de har.
Du har större ansvar än vad, det var bra uttryckt. Och de har pluggat lite kortare tid.
Ja, jag vet inte hur länge, men jag tror inte att de pluggar riktigt lika länge. Sen har ju, de har ju inte det medicinska ansvaret.
Nej, just det. Det är det som är skillnaden.
Ja, det men, har ju jag.
Men ni har i alla fall utifrån de här titlarna väldigt tydliga mandat och uppgifter, liksom vad man ska göra.
Mm.
Och det tänker jag är väldigt stöttande för själva teamarbetet, förstår du vad jag menar? Som är så väsentligt i er bransch. Men i alla branscher egentligen.
Mm. Men och sen, i våran bransch är det också så här, det flyter ju över. Alltså vi hjälps ju åt med väldigt många uppgifter.
Mm.
Som, det är klart att jag gör undersköterska uppgifter också. Mm. Det som är svårt är ju om det är någon som behöver smärtlindring eller någon som behöver medicin.
Mm.
För det kan inte de göra.
Nej, precis.
Så kommer det sådana situationer, då måste man ju på något sätt prioritera. Ja, men då måste jag gå och göra det här för att den personen ska få smärtlindring.
Mm.
Men annars så man hjälps ju åt i väldigt, väldigt mycket. Men man har ju naturligtvis olika roller.
Mm. Mm. Vad tror du näringslivet kan lära sig då av ert liksom teamwork och ert, för jag tycker ni har så mycket på plats, förstår du, rent så här vad vi pratar om utifrån näringslivet och ledarskap, att man ska liksom ha ett högre syfte som arbetsgivare.
Mm.
Det är ju ganska givet, ni är ju därför att ni liksom vill rädda liv på något sätt.
Mm.
Och att man också ska ha liksom teamwork och man ska bygga, förstår du?
Mm.
Och det känns ju som att ni har de delarna på plats.
Mm. Ja, men det, ja. Gud vad svårt vad de kan lära.
Det är säkert jättesvårt, det är bara en tanke som jag...
Ja, ja men precis. Nej, men, och det finns ju säkert... jättemycket att lära kan jag tänka i det om man bara kommer på vad det men, nej men att hjälpas åt och man är ju på något sätt inte bättre än vad man är tillsammans.
Nej.
För det är ju ingen som, eller hos oss är det ju inte så att det spelar ingen roll om vi har en sköterska som är jätteduktig eller en undersköterska som är jätteduktig.
Nej.
Det hjälper ju inte 365 dagar om året.
Utan
alla måste ju liksom må bra och hjälpas åt och
för att det
ska bli riktigt bra.
Mm. Jag tycker bara att det är häftigt och att det kanske är något som näringslivet kan lära sig. Alltså det här med mandat. Vem har vilken uppgift? Mm. Vem har, alltså att det på något sätt skulle bli mer tydligt. Jag tror inte att folk är särskilt bra på det generellt. Eller det är i alla fall min känsla.
Ja, jag kan för lite för det. Ja.
Men att det liksom funkar så himla bra. Jag tycker det är häftigt.
Mm.
Och att ni faktiskt räddar liv.
Mm.
I den här podden så pratar vi ju väldigt mycket om att vara kvinna. Och liksom göra karriär.
Mm.
Och att man som kvinna möter andra utmaningar.
Mm.
I form av att man behöver positionera sig på andra sätt.
Mm.
Ta sig fram på andra sätt. För att man är kvinna.
Mm.
Är det någonting du har mött i din värld?
Inom sjukvården?
Ja.
Inte egentligen. Alltså det jag kan känna som, för jag funderade lite på det. Det var ju när jag var yngre, när jag var nyfärdig syrra. Så var det ju framförallt det här blivit tagen på allvar.
Mm.
Jag var ju 23 när jag var färdig. Och jag kom ihåg att det var någon patient som sa så här, men du ser ju inte ut att vara en dag över 16.
Och du och bara...
Nej. Och då känner man liksom, men det, lite, det kändes ju inte så förtroendeingivande kanske. Och det är klart att det är någonting som man tänkte på då. Men sen så har ju det... Det tänker jag inte på längre. Och alla de som jag arbetar med är ju i majoritet kvinnor. Så vi är ju liksom... Och sen om man ska gå till mitt författarskap så... Där kan jag också... Eftersom att jag började själv och gjorde allting själv. Så där kan jag ju känna att alla tittade på mig som att jag var tokig. Det var alldeles så här, liksom att alla var lite så här, vad gör hon? Eller vad är det hon har tänkt? Men det gjorde ju också sen att för när jag väl lyckades, vilket jag ändå... tycker att jag gjorde och fick ett bokförlag och så, så har ju det också, för att jag har ju gjort det själv, så jag har ju också fått all cred själv, eller ja, men jag har gjort det här på egen hand för att jag har velat det. Och sen tycker jag fortfarande att jag är så ny i förlagsbranschen, så att man har liksom inte så mycket att jämföra med, tycker inte jag.
Nej, det är bara ett intressant fenomen att liksom du inte upplever att du har mött de utmaningarna. Men det kanske är också att man inte klättrar i titlar eller att man liksom inte...
Nej, det är inte riktigt. Nej, jag är inte i den... Inte på det sättet. Nej. Känner jag så att det... Inte som jag har tänkt på så här långt i alla fall. Det kan tänkas att det kommer. Eller att det, när det gäller författarskapet så har jag ju varit min egen.
Mm.
Och då har det varit min man då som jag var.
Nej, men du har liksom visat på resultat, tänker jag. Från första, du har tryckt en bok själv.
Mm.
Och sen så har du liksom bara visat att ja, men jag säljer en massa böcker.
Ja.
Så att det liksom är lugnt.
Ja, jo, men, ja lite så. Att det, jag har inte känt i det. Eller som jag sa, att där har alla, från början så tyckte ju alla att man var... galen.
Mm. Ja, precis. Liksom, du var knäpp från början på något sätt. Gud, vad skönt att vara dem. Jag är knäpp, så det är lugnt. Liksom.
Nej, så att det... Ja.
Mm. Så jag har en fråga från min sponsor Excitec till dig, när vi är inne på det här ämnet. Och det är om du tror att kvinnor i näringslivet möter andra utmaningar än vad man gör som kvinna inom sjukvården.
Ja, jo, men det tror jag att man gör. Nu har ju inte jag varit inom näringslivet, så det är ju lite svårt att säga. Men karriärmöjligheterna kan man väl också som sjuksköterska, de är ju rätt så fast.
Mm.
Och då vidareutbildar du dig.
Mm.
Det är ju det du gör. Alltså du lägger till mer på ditt CV. Eller så blir man chef eller vårdenhetschef eller någonting på en vårdavdelning.
Mm.
Det skulle jag säga är de sakerna som... Och sen, ja, det är svårt tycker jag att säga. Eftersom att jag inte vet
du,
riktigt inom
näringslivet. Nej, du har inte varit i den.
Nej.
Nej. Nej, det är ju svårt. Jag tänker också att utmaningen man möter är också vad man förhåller sig till.
Mm.
Eller ofta i näringslivet så är det ju det i form av ledarskap. Och om det är ledarskap då som är att ta sig till toppen.
Mm.
Så är ju den bilden väldigt formad av män.
Mm.
Vilket gör att man ofta behöver passa in i en sån mall som kvinna.
Mm.
Men sjukvården är ju väldigt kvinnodominerad, i alla fall i mellanledet. Jag vet inte hur det ser ut i toppen faktiskt på sjukvården. Men...
Nej, det är jag också. Jag är inte jätteduktig på det.
Nej, men du behöver inte ha något bättre svar.
Nej, jag har nog inte det.
Nej, du behöver inte ha det. Det räcker alldeles utmärkt. Men sen är det en sak till vi måste prata om.
Mm.
Och det är ju, för att vi börjar ju rinna ut med tid här.
Ja.
Det är din, som jag så här läst om, är ju din inre kritiker som du har döpt till Roland.
Ja, Rolle.
Alla,
kära Rolle.
Alla slåss ju med en inre kritiker, tror jag.
Mm.
Men du har döpt in till Roland. Kan inte du bara berätta lite om det? För att det är en ganska rolig grej, tycker jag.
Ja, nej, men det var, jag gick ju en skrivarkurs. Och då så sa hon på skrivarkursen att alla människor har en inre kritiker.
Mm.
Och att man skulle namnge den. Och göra slut för att kunna skriva. Och då var det på något sätt, det var en polett som ramlade ner hos mig. Och bara, aha, det är fler människor än jag som hör den här elaka rösten. Liksom att, men det duger inte, det är inte bra nog. Vad ska dina föräldrar säga? Vad ska dina arbetskamrater tro?
Mm.
Jag var ju så hindrad av honom så jag kunde inte skriva överhuvudtaget. För att jag bara hörde alla så här anledningar som Roland bara matade på.
Hur blev det Roland? Det bara...
Ja, men, och då sa hon så här, namnge och gör slut.
Ja.
Och då jag kunde precis, det var precis att jag bara såg honom. Bara, men Roland, det är ju Roland som har varit hela tiden och förstört och tjatat. Och liksom, den här rösten, det är ju Roland.
Ja.
Och så det var bara så här, det var, han fick ett namn äntligen då.
Mm.
Och sen gjorde jag slut med honom. Och bara,
du bara sa, ja, nu gör vi slut.
Nu är det bra, liksom. Jag tänker inte lyssna mer på dig överhuvudtaget.
Nej.
Och kände också så här bara att nu är det bra. Nu gör jag inte det. Och så satte jag mig ner och så skrev jag på det sättet som jag vill skriva. För jag skriver rätt så rått, är det många som säger.
Vad innebär det att skriva rått?
Ja, men jag är så här, rätt så rakt på sak, liksom.
Ja.
Vad det är som händer. Och är det otäckt så är det otäckt.
Mm.
Min första bok handlar ju om våldtäkt. Och det är ett fruktansvärt ämne.
Ja.
Och då tycker jag att det är svårt att skriva en bok som inte är otäckt.
Mm.
När det är ett otäckt ämne.
Nej.
Det
så du är väldigt rakt på sak.
Ja, då...
Men då hade du liksom Roland att skrika på något sätt. Alltså att det blev mer på något sätt en fysisk person som du kunde liksom porträttera. Det är ett väldigt bra tips, tycker jag.
Jo, men jag hade en illustratör som gjorde en bild av honom.
Mm.
Och alltihop, jag föreläser en hel del. Så då jag har med honom och visar. Och han sitter så här med ryggen vänd åt mig. Han vänder sig liksom inte ens om för att han tycker att det är så dåligt.
Ja.
Men det, för mig var det lätt, för då blev han påtaglig på något sätt. Då kan jag säga, bra, tack Roland. Sätt dig ner där borta. Så behöver inte höra dina utläggningar nu. Det är jättebra. Och så liksom kan jag skriva och köra på. Sen kommer han alltid tillbaka.
Mm. Och, alltså, det är inte så att Roland är borta för alltid.
Nej, men man kan lära sig att förhålla sig till den rösten. Att inte lyssna på den så himla mycket.
Det är ju ett arbete som aldrig tar slut.
Nej.
Att liksom jobba med sig själv på något sätt.
Precis. Och ibland är han jättebra när man ska redigera. Och då, för då behöver man de kritiska ögonen också.
Ja, för du har ju sagt nyligen, eller hur? Att det är nu du behöver din Roland. Men var det kopplat till corona? Eller var det... På vilket sätt då?
Jag skrev en krönika.
Ja, men jag fick inte läsa den, för jag är inte Jönköpings posts prenumerant. <så. laughs>
Nej, men och jag bara skrev så här för att man är ju så himla trött på corona. Alltså, det tror jag alla är generellt. Mm. Och ibland har man ju lust att bara skita i restriktionerna. Liksom. Mm. Och då, det var då som jag var så här, men det är då man ska plocka fram honom.
Mm.
Sin inre kritiker. Som, liksom, när man funderar på att gå in i affären allihop. Hela familjen, det gör inte vi, för det står att man bara ska gå in och handla en.
Mm.
Men det ser man ju jättemånga familjer som går in allihop. Och då är det liksom Roland som bara app, 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 app.
Roland kan också vara den som tillrättavisar. Han behöver inte bara vara dålig, med andra ord.
Nej. Men man måste lära sig när han ska få fritt spelutrymme och när han inte ska ha det.
Ja, grymt. Och nu har vi, som alla lyssnare får höra, varenda gång jag är klar med ett avsnitt, att vi har spelat in väldigt länge.
Ja.
Och att det börjar bli dags att avrunda.
Ja.
Känner du att vi har missat något nu som du vill lyfta?
Ja, det skulle väl i så fall vara om min huvudkaraktär Lisa Engström som jag skriver om.
Ja.
För henne skapade jag ju, dels för att jag var så himla arg efter allt som hade varit med Elvira.
Mm.
Men också för att jag kände att det finns för få coola kvinnliga huvudkaraktärer inom litteraturen.
Mm.
Och så kände jag att om jag ska skapa en häftig kvinnlig huvudkaraktär, då ska jag skapa något så vill jag skapa det. Och så det blev viktigt för mig, kände jag. Liksom att någon som är som en dubbelnatur, och å ena sidan ska vara polis och stå för lag och ordning, men bär på ett mörkt förflutet som man liksom vill göra allting för att dölja.
Varför var det viktigt, kände du?
För att jag tycker att det är de böckerna som jag själv har saknat på något sätt. Det är ju det jag har skrivit, det som jag själv skulle vilja läsa.
Mm.
Och jag tycker, men en ung kvinna som får ta plats och kan uppföra sig illa och inte alls vara schysst. Och jag kan tycka att det är, jag vill få in det också.
Mm. Ett annat perspektiv att liksom spegla kvinnor på.
Mm.
Vad är det du känner att du gör annorlunda? Hon tar plats, eller vad gör hon som är...
Ja, men hon tar plats och hon är ju inte, alltså jag brukar säga det, den enda gången hon backar det är när hon tar sats.
Mm.
Och jag kan ju också ärligt säga att jag skulle inte vilja ha henne som arbetskamrat, men hon är ju väldigt rolig att skriva om. Och jag tror att hon är rätt underhållande att läsa om också.
Ja. Varför skulle du inte vilja ha henne som arbetskamrat? Nej, hon bara kliver över, eller?
Ja, hon kan ju vara fullständigt. Hon har ju inga hämningar så. Och det är ju bra att ha. Ibland är det bra att ha lite Roland.
Jo, men det är ju det. Alltså, vi behöver ju en Roland så att vi inte springer in i en mörk ränd. Alltså, jag vet inte.
Nej, men precis.
Men ja, men det är viktigt. Alltså kvinnförebilder, det är därför podden heter Förebild, alltså Fannys förebilder.
Mm.
För att det är väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
Och de behöver vi ju överallt.
Mm.
I media, i litteraturen, i teatern. Alltså på olika sätt.
Mm.
Och som du säger, porträttera kvinnor på ett annat sätt.
Mm.
Än de här försiktiga, försynta, skötsamma.
Ja, nej men, lite det här som man vill läsa om. Liksom. Mm. Sen är det naturligtvis olika vad människor gillar. Men jag känner det. Jag vill ha någon som är... fart och fläkt och liksom...
Lite i gasen.
Ja!
Precis. Men du, tusen tack. Då säger vi tack för att du har varit här.
Tack så mycket för att jag fått vara här.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka, och så hörs vi på onsdag igen.